Vi ber ju för påven för att vi vill gärna se honom en gång till. Och vi vet att han är så underbar, så vi vill helst se honom en gång till.
Det säger 22-årige Ronny Elia, som i mitten av mars valdes till ny ordförande för Sveriges unga katoliker. Och därför alltså leder förberedelserna för 600 svenska ungdomars deltagande i Världsungdomsdagen i Köln i augusti. Där hundratusentals unga katoliker från hela världen ska träffa varandra och påven. Ronny Elia kommer ursprungligen från norra Irak och kom till Sverige med sin familj 1999. Det är svårare att vara troende katolik i det sekulariserade Sverige än bland muslimer i Irak, berättar Ronny, som idag studerar till civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi frågade Ronny hur det känns att vara ordförande.
Det känns ju bra verkligen att man får chansen att ge så mycket som möjligt som man kan verkligen.
Men har du varit engagerad länge i SUK?
Jag har ju suttit i styrelsen i SUK nu som ordinarie ledamot. Fast jag har ju varit även engagerad i ungdomsarbetet på riksnivå liksom, utan att sitta i styrelsen tidigare. Utifrån den keldeiska planen.
Ja, för du har inte varit så jättelänge i Sverige ändå. Det är 6 år du har varit i Sverige, stämmer det?
Det stämmer.
Så att då, när du kom till Sverige så kastade du dig omedelbart ut i ungdomsarbetet kan man säga.
Alltså jag var ju redan inkastad i det redan i början innan jag kom till Sverige egentligen. Men precis som sagt, alltså, när jag kom till Sverige så kastade jag in i det, ja, i svensk miljö helt enkelt.
Ja, så du var engagerad i ungdomsarbetet i Irak också?
Ja, det var jag.
Ja. Berätta, vad är det för skillnad på att arbeta med ungdomar i Irak och i Sverige? Det är ju helt olika miljöer.
Ja, just det. Det är faktiskt lite lättare att jobba med ungdomar i Irak än i Sverige, måste jag säga. För att det är så här att de som finns där, de katolska ungdomar som finns där, är de katoliker och de har inga problem med själva samhället. Alltså samhället strider inte emot att de är katoliker, menar jag. Så det är lite lättare att leva som katolik där, liksom, även om man har ju lite problem med muslimer som ett muslimsk land och så vidare.
Ja, för det är väl ändå en övervägande muslimsk miljö, antar jag.
Ja, precis, precis. Men grejen är ju att man behöver inte visa vad man är, liksom. Men problemet här i Sverige är ju att går du till kyrkan, frågar de i skolan, så blir det ju så här, oj då, går du till kyrkan, katolsk kyrka till och med, då blir man lite kränkt på något sätt från sina klasskamrater här i Sverige. Och då vågar man inte visa det man är helt enkelt och så småningom undvika det. Men jag menar, i Irak så är de katoliker, så är de katoliker. Det går inte att göra någonting åt liksom. Ja, punkt slut. Vi försöker leva som katoliker helt enkelt. Där finns det ingenting att undvika liksom. Antingen det eller den andra.
Så att du menar att de katolska ungdomarna känner sig mer ifrågasatta som katoliker i en svensk miljö än i en irakisk, ska vi säga, muslimsk-dominerad miljö?
Ja, men för att man är inte underskattad för att man är kristen i den civila miljön i Irak. Man blir ju motstridigt från de här extremiska rörelserna och så vidare. Men som civila så är de inte emot det egentligen, alltså civila muslimer menar jag. Men det finns ju alltid rörelser som försöker förstöra. Men här i Sverige, även allmänheten är ju emot att vara troende framför allt. Det är det jag menar liksom, som är svårt framför allt.
Och vad tycker du då att unga katoliker i Sverige behöver för typ av stöd?
Jo, jag vill verkligen förstärka den katolska identiteten hos ungdomar och på något sätt förmedla dem, att SK ska förmedla dem verkligen att det här är ingenting att skämmas ifrån liksom, eller skämmas för liksom, på något sätt. Det är ju någonting som vi ska vara helt stolta över, även om det finns många som inte tror på det, men det har ju sina anledningar också. Så jag tycker att man ska inte undvika att man är katolik. Man ska helt enkelt säga att man är katolik. Och man kan ju verkligen balansera det på ett sätt. Så vi försöker faktiskt, eller jag har ju som vision att kunna hjälpa ungdomar så att de kan leva både som svensk och katolik samtidigt.
Hur upplever du själv det här med olika nationella identiteter? Du har ju varit några år i Sverige nu så att du har kanske kommit in i det svenska också. Du känner dig kanske som irakier mest?
Jag betraktar ju faktiskt mig mest som svensk katolik framförallt nu. Men naturligtvis blir jag inte svensk, absolut. Liksom. Jag är ju som sagt mer irakier än vad jag är svensk. Men Jag tycker att det här med nationell, alltså jag personligen upplever det som att det är lättare för mig att vara katolik än att vara för en helsvensk familj. Eller som, en ungdom som kommer från en helsvensk familj. Och då är man van vid att leva vid någon slags standard som inte tror på Gud på något sätt. Och vara liksom, man ska vara mer materialistisk helt enkelt. Men för oss liksom som har kommit därifrån och vi vet liksom vad det handlar om. Och vår kultur har ju på något sätt även stött det. Så det är lite lättare för vår del, tror jag. Som alltså nationella grupper, katolska nationella grupper, har ju, tror jag, ändå lite lättare.
Men när du tänker på svensk identitet och irakisk identitet, är det identiteter som du tycker utesluter varandra? Eller kan man ha bägge samtidigt på något sätt?
Det kan man ha både samtidigt faktiskt. Det är ju en rikedom att kunna vara från två kulturer, tycker jag.
Det är väl också kanske någonting som gäller väldigt många medlemmar i SUK, eller?
Ja, det gör det en hel del i alla fall. Ja, det gör det verkligen. Men jag vågar inte säga hur många exakt det är. Jag vet inte riktigt. För att det är ju lite olika. Ibland är de halva-halva. Och ibland är de bara helt. Men det är inte många, måste jag säga. Det är inte många. Vi har ju många polska ungdomar, många irakiska ungdomar, många från Latinamerika och många från Eritrean och Etiopien, plus de svenska som vi har.
Vad väntar dig nu närmast i kalendern här och i arbetet med SUK, vet du det?
Jo, det är framförallt Wooden nu, världsmottagen. Ja, det finns ju faktiskt riktigt breda förberedelser på riksnivå nu. Vi har ju haft många träffar som ledare och vi har ju ordnat även ledareutbildning för de som kommer att vara ledare. Alltså, så det, vi har ju delat in det i olika grupper. Vi beräknar med 600 ungdomar som kommer till världsungdomsdagen från hela Sverige. Och då är de indelade i 10 grupper. Och varje grupp bestående av 10 ungdomar har ju en ledare. Och de här ledare har vi gjort utbildningen för dem. Så att de vet ju hur de ska hantera saker och ting när det gäller liksom, att vara ledare. Hur det ska se ut att vara ledare plus en massa andra saker när det gäller typ första hjälpen och massa andra saker som man ska hantera.
Men har det blivit så att världsungdomsdagarna, även om de bara hålls vartannat eller vart tredje år, att de ändå har kommit att spela en väldigt viktig roll i ungdomsarbetet?
Det gör det verkligen.
Genom en ska vi säga, väldigt noggrann och organiserad förberedelse?
Ja, det gör det. Jag tycker att vi har ju haft tidigare erfarenheter från tidigare världsungdomsdagar. Och ifrån det försöker vi göra vårt bästa liksom för att kunna organisera och planera det bästa så att allting går bra till helt enkelt.
Har du själv varit på någon världsungdomsdag?
Jag har varit i Toronto, i Kanada.
Vad minns du mest från världsungdomsdagen i Toronto?
Vad jag minns mest? Ja, jag minns ju faktiskt allt. Jag tycker att det var så underbart. Framförallt, det är så härlig känsla att kunna träffa alla andra liksom. Man går ju på gatorna och så finns ju grupper som går på gator och man hälsar på varandra utan att veta vad de pratar på språk. Sen efteråt, efter att man har träffats, pratar man, okej, vad är det för land du kommer ifrån och så vidare. Man pratar ju vanligtvis engelska där. Och det var ju så härligt liksom att man bara genom att dela tro kan verkligen vara nära varandra hur som helst liksom. Utan att betyda liksom, att ha någon betydelse vilken kultur eller språk man är ifrån och så vidare. Så jag tycker att det var så härlig känsla verkligen att träffa på varandra och ha den här härliga kvällen där man satt på fältet och bad med på varandra. Det var ju verkligen underbart. Den ger så mycket kraft liksom. Det går inte att liksom glömma på något sätt.
Är ni på något sätt oroliga nu för de här rapporterna om påvens hälsa? Har ni funderat på vad som kan komma att hända?
Jo, vi har ju tänkt på det, men vi är faktiskt inte oroliga eftersom vi har ju lämnat det till Gud helt enkelt. Och vi vet ju att det kommer att hända det bästa i vilket fall som helst. Men vi ber ju för påven för att vi vill gärna se honom en gång till. Och vi vet att han är så underbar, så vi vill helst se honom en gång till. Men vi ber för honom och ja, vi lämnar honom till Gud helt enkelt. Det är det vi gör nu.